Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Här kommer ett meddelande från stipendiet Årets hållbara artist. Det delas ut av Grammys och Oatly till svenska artister som engagerat sig i klimatfrågan. Tidigare har Malena Ernman, Magnus Carlsson och Annika Norlin utsetts till Årets hållbara artist. Vem tycker du ska få stipendiet 2020? Gå in på hållbarartist.se och nominera den svenska artist eller det svenska band som du tycker gjort något för planeten. Gör det senast den 6 januari.
Hej och välkomna till Stragius Magic Happy Hour. Jag heter Thomas Elze, känd som Happy Tom, basist i Turbo Negro. Och jag har fått influensa. Så jag får en sån vocal fry, sånn som väldigt många svenska mediafolk får när de drar till LA. Så får sån, yeah man, I can produce your music video or I can just suck your cock right here now. Ikke sant, alltså den coolnessen som vocal fry på något skapar då. Så men det är med det jävla irriterande att höra på, beklagar det. Jag ska göra mitt bästa för att snacka tydligt. Jag vet att många av er inte förstår norsk. Too fucking bad.
Men du pratar ju norska som man förstår. Annars om man kommer ut lite på landet i Norge.
Ja, nej, då kör man ju ingenting.
Blir det svårare. Men förstår norrmän den norskan?
Alltså det är ju dialekter i Norge som är helt omöjliga att skönja någon som helst. Så jag förstår ju liksom stockholmssvensk bättre än någon av dialekterna i för exempel Setesdal.
Hur fick du influensa?
Från en influencer. Jag är en svine-influencer. Det var bra. Alltså jag min humor, till trots för att jag är 50 år, så är min humor alltid relevant, alltid on edge och alltid brännaktuell. Nej, jag fick det av min 17 år gamla styvdotter. Hon hade det i förra veckan. Och så fick jag det nu. Och i morges fick jag höra att min 2 år gamla dotter också hade fått det.
Jag tänkte annars att du klär dig ganska varmt. Du hade på dig fleece när du kom hit. Och så tänkte jag efter att alla gånger jag har träffat dig civilt när du inte har stått på scen, alla gånger jag har träffat dig i ett annat sammanhang än backstage, ja, så har du haft fleece på dig.
Alltså, i den där Eric Davidson från Newborn Turks skrev en bok om garagerockbölgen som på en måte Scandinavian Rock var en del av. Och där skriver de om, där intervjuar han Pelle, Howling Pelle, som säger att
I Hives,
som säger att när de så oss, när de var 15-16 år gamla, spelade på typ Folkets hus i Ludvika i sån 1996-7, så blev de chockerade av att se oss när vi efter konserten, för då hade vi bara Gore-Tex och fleecejackor. Så vi var på något sätt klädd. Det var sånt de så för sig att norska industriarbetare går klädd. Så fleecejackan, ja. Den är street. Den är relevant, den är on the edge. Och den är en mycket farligare vapen mot systemet än det en lederjacka med nitar är.
Så om man vill stick it to the man, då väljer man en fleecejacka?
Då väljer du en fleecejacka. Är det väldigt irriterande att jag sutter på en drops nu?
Nej, jag hör
jag ska
knappt.
Byta.
Det låter som du suger på någonting.
Detta är din karriär efter den podcasten här.
Turbo Negro fyllde 30 år i år. Grattis.
Mm. Tack.
Vad minns du bäst från bandets tidiga år?
Oh. Du vet ju, den brukar säga att if you remember the 60s, you weren't there. Akkurat det samma säger jag om 90-talet. Husker du 90-talet, Fredrik? Där partaj fremdeles betydde något.
Jag tror att jag kom inte igång ordentligt med mitt partajande förrän ganska sent på 90-talet. Så.
Ja, alltså det har varit väldigt mycket. Vi har ju turnerat mycket. Det har varit mycket konflikter. Det har varit mycket magi. Men alltså det, att vi skulle starta ett sån lite mongoband och så skulle bli sån kämpestort som Turbo blev, är ju kult. Och rart. Syns det den dag i dag att vi kan dra till Sydney eller Buenos Aires eller Tromsø liksom, och så står det massa folk och kan alla texterna våra. Ja, vi har ju på något sätt blivit kulturexport då, som man kallar det bland norska politiker.
För de som inte känner till det, var hittar ni namnet Turbo Neger?
Det var ett medlem som tidigare keyboardist
Pol Pot.
Ja, vi kan säga si det att det är det han heter, för det är ingen som hör på det i Norge. Han bodde i Follo, ett ställe som heter Kolbotten, och så skulle vi inte, vi hade bytt att repa, vi hade inte något namn ännu. Bland annat så var det någon som sa, jag ger fan vad bandet heter, det kan gott heta Kake, Cake. Och gick det några år så var det ju ett väldigt stort band som heter Cake. Ett riktigt drittband, riktigt nog. Så nihilistiska var vi. Alltså bandnavnet, du kan fan, vi kan kalla bandet för Kake, jag är helt fan. Skjønner du? Kompromisslöst. Så kom Paul en dag på övning sa att gutter, jag har funnit det ultimata bandnamnet. Ja, var det? Ja? Turbo Neger. Vi bara, ja, det är ganska fett. Alltså, men det är inte jag som har funnit på det. När jag tog tåget in torsdag dag så stod det sprayat graffiti under en järnbaneundergång. Yes. Det är ett land suburban genius som har lagt ett namn till oss.
Hade någon bara sprayat Turbo Neger?
Ja. Men så kom han två dagar senare och tagit samma tåg och så var han lite blek, sa han, fan gutter, det stod ingenting under den järnbanegången. Så har det visat sig eftertid att på den tiden så var det i omlöp något som ett microdots, som var ett, det är acid, det är inte ren eller LSD, men det är en form för, alltså microdots var en slags form för syre och möter amfetamin på något sätt, var sån bittesmå piller som var trull, ja. Och så i ettertid så har visat att det var microdots in i bilden när han såg detta bandnamn. Så det är faktiskt ett band som har blivit trippat fram.
Men ni hade ett annat namnförslag också.
Nazi-penis.
Nazi-penis, ja.
Ja. Det var för att vi flera av oss kom från den gamla hardcore-scenen. Och då var mycket runt ett sånt autonomt jugendcentrum som heter Blitz i Oslo. Det var jävligt mycket fett konserter. Men det var väldigt, väldigt politiskt korrekt, som det nu heter. Så tänkte vi, fan, vi må bara... Alltså, vi gjorde väldigt mycket för att irritera våra gamla vänner i hardcore-scenen. Så då blev det ju nazi-penis. Nej, det blev för dröjt, liksom. För att så Turbo Neger som... Jo, hvis du lägger vondviljen till, kan definieras som ett rasistiskt band. Och det är bara sån, okej. Det blir ju också brukt som betegnelse på den svarteste lackfärgen i italiensk bilindustri. Så alltså, vi har på något ryggdäckning, men det var...
Var det på riktigt? Det finns en ja, den, färg den, i Italien, en bilack.
Som de säger i Spinal Tap, blacker than black. Alltså, den svarteste svartfärgen heter Turbo Negro. Så,
som Vanta Black.
Vanta, jag vet inte vad det betyder.
Vanta Black är en den svartaste färg som finns.
Som du kan få på dina vantar.
Nej, vanta är ett material. Det är ett material som absorberar mer än 85% av allt ljus. Så om ett föremål är täckt av vanta svart eller vanta black, då det ser inte ut som en yta. Det ser ut som ett svart hål i luften.
Kult.
Så
är det, finns det någon goffband som har brukt det som bandnamn ännu?
Jag tror det.
Ja, bra, bra.
Men om du målar ett flygplan med Vanta svart så blir det osynligt för radar. För att även...
What? Är det stealth-jagarna?
Så du måste ha... Det är fett. Jag tror att brittiska militären har copyright på Vanta svart.
Ja, exakt. Ja.
Det var en parentes.
Och ingen kallar dem rasister. Nej då. Men så på något sätt var jag liksom PK och sedan så har vi ju liksom klimatet förändrat sig med vad man kan kalla ting och band som, men vi är bara alltså vad ska vi göra liksom? Vi är stök med de banden. Jag syns det är väldigt kul banden och det har faktiskt aldrig hänt. Vi har aldrig mött. Alltså det är väldigt ganska mycket afroamerikaner i amerikanske undergrundsrocken. Så vi spelar ju ofta för svarta människor speciellt i USA då. Och de står med turbo-skjorta på. Det har liksom aldrig hört. Det har aldrig varit nämnt från någon svarta att de reagerar på namnet, men jag tänker att någon av dessa gamla politiska hardcore punkarna syns också var liksom ja. Men de vet ju att vi är rasister och de vet att vi är nazister.
Men jag tror också att ni någon gång beskrev namnet som Turbo Negro som en stor och välutrustad beväpnad svart man i en snabb bil ute efter hämnd. Någon sorts blaxploitation.
Ja, det blir en sån av shaft.
Shaft.
Ja, mycket sånt. Flows and flows of angel hair and ice cream castles in the and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down. Jeg
er veldig formet av min musikalsk, av min familie. Jeg er vokst opp delvis i USA med en amerikansk far, som var veldig, veldig glad i rock. Han leste Cream Magazine, blant annet. Crawdaddy, Rolling Stone. Og så en eldre bror, som var veldig into hard rock. Og så en mor, som var da veldig glad i Johnny Cash, og folk, altså Peter, Paul og Mary, og da også Judy Collins. Så mitt første minne av å være i livet noensinne, det er å sitte i min pappas oransje tyske folkevogn Wehrmacht Jeep, som ble kalt The Thing, som var veldig populært blant hippiene på 70-tallet. Og så synger han med på Wild Horses på radioen. Det er mitt første minne av å være et menneske. Sen var det den andre låta her, som jeg husker. Det er Judy Collins som gjør Both Sides Now, som gjør en Johnny Mitchell-låt. Hun gjør den veldig sånn folksy, og dette er moren min elsket den sangen, og jeg også elsket den sangen, det gjør jeg den dag i dag. Den høres litt barokk ut, så som noen psykedeliske band kunne være litt barokk, litt sånn cembalo, ikke sant? Left Bank for eksempel. Altså dette, at det skulle være litt aristokratisk, litt rokokko. Ja, så dette er en veldig fin låt om kjærlighet. Tears and fears and feeling proud. To say I love you right out loud. Schemes and dreams and circus crowds. I've looked at life that way. But now
ice cream castles in the air. Det finns något.
När jag var barn så trodde jag trodde att det handlade om Tivoli. För jag älskade ju Tivoli Affairs, alltså county fairs, som heter det i USA. Alltså när du kommer Tivoli till byn. Du vet vad Tivoli, du ja, svenske, du vet vad Tivoli
betyder. Det är samma ord på svenska, Tivoli.
Åh. Oh. Hej Chaparral. Är det Tivoli? Nej, det är definitionsfråga.
Det är en theme park för cowboys.
Theme park. Ja.
Eller en temapark.
Ja, när jag var liten så trodde jag att Both Sides Now var en Judy Collins sång. Och jag trodde den handlade om, för hon sjunger om Ferris wheels, alltså karuseller, alltså pariserhjul. Hon sjunger om ice cream, hon sjunger om clouds. Det är så liksom. Da så jeg for meg sukkerspinn, altså candy floss, som det heter, candy floss, som det heter i Sverige. Så jeg trodde det handlet om Tivoli, og siden så har mitt liv varit et Tivoli. Det låt faen meg episk.
Og når Turbo Negro bildet så klev du inn i spøkhuset?
Ja, spegelsal.
Eller fritt fall.
Fritt fall.
Din pappa var lastbilschaufför i USA och blev sen antropolog.
Ja, han var det när han var väldigt ung, så var han det, och så var han i facket som ett Teamsters som är väldigt känt.
Jimmy Hoffas fackförening.
Ja,
Og så ble han radikalisert av min bestefar, som var krigsveteran og fra Texas, en southern gentleman, men som vel var en slags sosialist og veldig antimilitarist. Og så kom Vietnamkrigen, og så ble min far veldig radikalisert av det, og så ble han var han på sjømann, og så traff han min mor, som satt på Vikingskipmuseet i Oslo og solgte billetter. Så det sånn... Og så sen skrev han jo antropologioppgave om livet på sjøen, så jeg ble unnfanget på et sjømannshem i Antwerpen. Så det liksom naturlig at jeg ble det sailor da.
Fantastiskt att det kan sitta i så. Och din far var en riktig beatnik, har jag läst mig till. Han,
ja, så han var
han
väldigt...
Han luffade runt.
Ja, han var väl... Det var ju för det var vanligt på en måte, men han var en slags sån tidlig backpacker, och han var ju från Kansas, som ju är väldigt, väldigt kedlig sted, kan du säga. Si. Så jag tror för han att kunna dra på till sjöss var ju väldigt stort, och också min bestfar var ju var löjtnant i US Navy, selv om han också var fra midt i Texas, så, eller nordvest i Texas. Så sjøen hadde alltid dragning på de, og så har jeg på en måte blitt en maritim pojke.
Men du er født i Norge, og sen flyttade din familie til USA, til Wisconsin, der ni bodde i 6 år.
Ja, vi bodde litt fram tilbake, og så min eldre bror ble født der. Og så typ, bare noen, altså jeg husker veldig mye fra den tiden, og nå skal vi tilbake og lage tv-serie om dokumentar om hvordan USA har forandret seg de siste 40 årene. Da tenker jeg at jeg skal dra tilbake til den byen for å se hva som har skjedd. Så, nei, men jeg husker Vietnamkrigen, jeg husker Richard Nixon på TV. Jeg har veldig, veldig god hukommelse fra jeg var barn. Altså, jeg husker på en måte ganske mye fra første halvdelen av 70-tallet.
Jeg vet at din pappa valgkampanjede åt George McGovern. Ja. Den demokratiska kandidaten i presidentvalet 72.
Ja.
Trots att din far var så radikal, så insåg han att
ja, det var McGovern som liksom bar det anti-vote eller anti-war bevegelsen. Han var en ganska moderat sån fyr från Minnesota, tror jag, och han tappade väl i alla stater, tror jag. Så var väldigt, men det var ganska close allikevel. Han hade en viss detta amerikanska valsystemet, ja. Lite bysantinsk närmast, så men då bankade han på dörren, och så var jag 3 år gammal, så när folk öppnade upp så sa jag McGovern, he's our man, Nixon belongs in the garbage can. Och lite visste jag att jag som 3-åring hade profetiska evner, för Nixon havnet ju faktiskt in the garbage can. Ja, så kom vi til Norge, bodde et sted som heter på Nesodden, som i dag er veldig bohemsk sted, men som da var et sted hvor det bodde veldig mye, egentlig bare industriarbeidere. Det var karosserifabrikk ved siden av skolen, så vi kom inn som en sånn akademikerfamilie der. Veldig mye MC-folk, veldig mye hardrock, så var på en måte et lite stykke sørstatene nesten, rett ved Oslo. Men da, og så vi bodde i en liten stuge. Känner du till märke Norröna, alltså de som lager skikläder?
Nej.
Det är väldigt populärt som Gore-Tex apropå.
Du gillar Gore-Tex så.
Ja, alltså han grundläggaren av Norröna, Jörg Jörgensen, jag växte upp i hans sommarstuga. Min förälder köpte den lilla sommarstugan. Men då byggde min far till slut ett ordentligt hus utav sommarstugan, och varje sommar så satte vi stereoanlägget ut i hagen med mina brors enorma högtalare och spilte en del musik, bland annat No Sleep the Hammersmith med Motörhead när den kom. Den var populär i både hos farsan, brorsan och lillebrorsan, mig. Och så spelade vi också väldigt mycket CC Top där bland den låten. Och detta är alltså Törs av och med CC Top.
Visste du att tush betydde skärt eller rumpa när du hörde låten första gången?
Jag trodde det betydde tissekolon, som det heter i Danmark.
Vad?
Jag trodde det betydde vagina.
Ah.
Det är ju inte lov att säga i Sverige, men vagina, alltså den könsneutrala. Det könsneutrala ordet för vagina.
Vegine. Vegino. Jeg trodde det betydde det da jeg var liten, faktisk. Og jeg hadde jo, ja, så, men jeg skjønte etter hvert at det betyr skjært.
Og var det din kjærlek til den her låten som sen fikk deg at skrive otalige låter om rumpor?
Det er først nå jeg tenker på det, at den handler jo om rumpa den også.
Den påminner også om Fist City på senaste Turbonegro-skivan. Ja. Fist City gonna take you downtown to Fist City.
Take you downtown. Ja, det är liksom downtown
mer,
är
mer penetrerande skärtlåt.
Ja, downtown. Det var alltså vad var det som var den fina sangen? Downtown.
Petula Clark.
Petula Clark, ja, det var min pappas favoritsang när han var liten, så den har jag hört mycket. Downtown är ju på en måte ett kult ord och det hörs lite rått ut. Og ja, altså du sier altså downtown. Downtown, hva? Skal vi jokke ned? Ta sykkel ned til city. Bare pøka på. Jeg ser på deg, du ser på meg. Jeg ser, jeg vil ha det. Jeg kjenner ikke kropp i munnen min. Det tåler jeg. Og så er det downtown. Fist City er jo også en Loretta Lynn-sang.
Har Loretta Lynn gjort en låt som heter Fist City?
Det er alltså Ruby, alltså Dolly Parton så Ruby don't think alltså Jolene menar jag.
Jolene
är ju en bön från en kvinna till en annan kvinna om inte ta mannen. Fist City med Loretta Lynn. Där har vi där mer kvinnlig gruvarbeter som säger, "Å ja, du har tagit mannen min. Ja, han är bara en horebok, men det är du som ska få stryk." Han Mats Olsson, han kan ju väl skriva ett essay om Loretta Lynn. Finns han kvar?
Jag träffade honom för ett par månader sedan.
Snackar vi om samma man, alltså han som skrev väldigt mycket om amerikana på 80-90-talet?
Han älskar amerikana. När vi träffades på en amerikana-konsert, det var ett amerikana-band som spelade i Stockholm.
Nu ska vi lyssna på en liten låt som heter Så meget som Rise Above av och med Black Flag.
Bra tryck.
Åh, fy fan. Högtrycket. Varning för högtryck. Och lätt fatala riff.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, alltså som jag sa tidigare så var vi ju hvis man bodde i Skandinavia tidigt på och gillade punk tidigt på 80-talet så gick det gärna i oi punk först och så var det alltid en land som drog till USA. Jag tror att Ebbot Lundgren har lite samma historien. Så är det en som drar på utveckling till USA och så kommer de hem med Black Flag, husker du Descendants, Minutemen och Misfits i en pose och det förändrar liksom hela synen på punk.
Jeg hørte Black Flag første gang. Det var en som het Thomas Marki, som var fra en veldig belastet førort, som het Rykken i Norge utenfor Oslo. Der hadde de en fritidsklubb. Det var en veldig stort punkmiljø på Rykken. Der hadde de en fritidsklubb. Og der kjøpte de da en Black Flag-single. Den ble stjålet øyeblikkelig av de lokale punkerne, blant annet min venn Thomas. Og så lagde han kassett av den, og så kom han på Nesodden der hvor jeg bodde, og så spilte han den. Og da bare, fy faen, dette bra. Dette noe annet enn put on your boots and braces, we're going down the pub.
Så du gillade det amerikanska mycket mer än det brittiska?
Ja, altså for mig var det väldigt stort också, för att Amerika, liksom, jag visste ju om Ramones och sånt, men liksom att Amerika, fuck med Malcolm McLaren, liksom, hör på detta då. Och så sen lärde man, och så köpte jag tidigare Johnny Thunders and the Heartbreakers, den var den live at Max Can City. Alltså jag visste ju om för exempel New York Dolls, jag visste om den New York punken och sånt. Och så något som jag likte också med det var att jag var liksom alltid en halvhjärtad punker, Vegard som spelade gitarr i Turbosund, han sier at første gang han så meg var i 1984-85 på en Einstürzte Neubauten-konsert i Oslo. Da så han en mann, en liten mann, en dverg nesten, med hanekam, men altså Taxi Driver-varianten, ikke Kings Road-varianten, ølpose, altså plastikpose med øl, og boblejakke. Boblejakke, det liksom, det flisjakka på en måte.
Du hade flis redan då alltså?
Nej, men det är på något sätt samma kulturella ja. Signifiern, alltså bobbeljacka. Det är bara en billig varm jacka som alla kids i Norge har.
Okej, okay, inte bomberjacka alltså.
Nej, inte bomber, bobble. Bobble. Alltså det är bara sån. Ja. Det är inte dunjacka engang, det är bara sån, det är lite forat jacka. Ja, små bubblor. Och så jag tänker att det var så befriande där man när du ser Greg Ginn och vem var alltså vem var det som var med? Alltså var väl Rollins allredan, men det var liksom de stod med då gamla Adidas sko och Levi's och en t-skjorta liksom och sån där väldigt döll frisyr så som vi egentligen hade. Bara fy fan detta rockar mycket hårdare än de där liksom Kronjen.
En annan grej som var stor bland amerikanska punkare var ju skateboarding. Mm. Det fanns en koppling till skateboardkulturen.
Yes.
I USA och du skatade själv.
Ja, men jag var ganska dålig, men min brorsa skatade, han fick mig när vi var i USA och besökte bästföräldrar våra och när vi var i USA och så skatade vi alltid på 70-80 och början av 80-talet.
Det var förbjudet att åka skateboard i Norge. I början av 80-talet. Varför det?
För att de så på statistik. Där jag vet det också finns en jag tror någon svenska sociologer. Det var så motstånd mot skateboard i Sverige från kulturvänstern. Primärt för att detta man så på det som forurensning, altså skadelig også. Man så på ulykkesstatistikkene i USA, hvor mange barn og unge som brakk armen og håndledd og ankler. Men så var det også et motstand fra skateboard. Det var på en måte Coca-Cola, tyggegummi, Kalle Anka. Altså det der, ja.
Man kallade det skräpkultur.
Skräpkultur. Og derfor var det nok, en kulturell motstand mot skateboard som fenomen. Og men litt artig Knut har jo nevnt det, hans far var jeg tror han biolog, men jobber i det som heter Statens forurensningstilsyn, og det var de som fikk i oppgave fra et departement å utarbeide anti-skateboard-lagen. Så altså Euroboy sin pappa som var med å forby da, skateboard, så det en liten verden.
Jag trodde att det var Gro Harlem Brundtland.
Det var Gro Harlem Brundtland sin regering også. Men det var en som heter anhänger. Hun heter Anne Engen, ung fra Bondepartiet i Norge, som heter Senterpartiet. Hun var visst nok en av de store pådriverne. Så det var liksom agrar, agrikultur, kanskje agrarfascistiske, sammen med kulturvenstre liksom mot Amerika. Det har jo den gamle venstre, altså det har jo på en måte, altså høyre, gamle høyre side i Europa har alltid vært anti-Amerika. Spesielt storbøndene i Norge, hvor det var veldig mye sult. För de vakna upp en dag och så hade ju alla husmännen alltså vet vad det är alltså livegna alltså slaves
ja.
Sharecroppers de hade ju stuckit av till Amerika. Så alltid varit en mot alltså antiamerikanism har jag på något sätt känt på kroppen från jag var liten, men det har alltid intresserat mig också. För jag är väldigt väldigt älskar amerikansk kultur, men jag kan vara med på det. Var inte så kul att kasta napalm på unger i Vietnam. Var inte så kul att inför statskupp i Chile, alltså det är massa ting med USA som jag inte liker.
Men kan du ibland känna dig mer amerikansk än vad andra norrmän gör?
Känner du fortfarande att vi snackar ju engelska hemma och sånt där en del av vardagen, men jag känner mig nog mer norsk. Men hvis jeg i USA i et par dager, så begynner jeg å tenke på engelsk, og så mister jeg på en måte litt. Jeg har en litt sånn norsk aksang, den blir borte. Og... Så jeg flyttet jo til Norge. Nei, jeg flyttet til USA for 10-12 år siden for å bo der. Og... Men så treffte jeg min kjei, da, som bor i Trondheim i Norge, så dro jeg tilbake. Beat up little seagull on a marble stair. Ja, dette en av de andre tingene som ble oppdratt av i oppdratt til i familien var denne singer-songwriteren som heter Randy Newman, som da kjent for sine serbiske eller hva det altså sine tørrvittige observasjonelle tekster, humormessig, veldig,
han litt veldig satirisk.
Satirisk, veldig dype røtter i den jødisk-amerikanske på en måte satiretradisjonen.
Och vad heter den här låten?
Den heter Baltimore.
Den här känns ju inte så satirisk, utan det är mer en skildring av arbetslöshet och misär i en amerikansk stad.
Because the city is dying. Detta handlar ju om den på något urbana döden i USA på 70-talet med deindustrialisering och ghettofisering. Alltså det som tidigare var industriområde blev till ghetto för att det var att fabrikerna försvann. Så som i South Central LA som ju var ett center för bildäckproduktion, ikke sant? Og Baltimore er jo en tøff by, det er jo en slags sørstatsby, og det er jo en veldig fattig by, det er jo en by som dukket opp i The Wire-serien, og så har han dukket opp i kontroverser senere nå med Trump og Elijah Cummings, altså den kongressmannen
som er derfra. Og denne låten spilles jo i The Wire også.
Å ja, ok, jeg fikk ikke sett, jeg datta litt på sesong 2, men jeg vet at den... Den jo altså veldig kjent Nina Simone cover som jeg ikke så veldig fan av. Altså, dette jo fra plata Little Criminals, som det jo Randy Newman sine satiriske tekster, men han jo først og fremst en utrolig god melodiskriver. Han jo fra en veldig kjent familie med filmmusikkomponister, Alfred Newman. Alfred E. Newman, altså smilegutten til Mad Magazine, jo oppkalt etter hans onkel. Altså Me, What Me Worry. Altså, du vet.
Det visste han til.
Jo, for det var et navn som alltid stod på rulleteksten. Så på filmer, så på creditsen så stod det alltid Alfred E. Newman, og jeg tror i Mad-miljøet så ble det en slags intern joke. Hva skal vi kalle han maskotten vår? Vi kaller han Alfred E. Newman. Men Randy Newman selv jo vokst opp i Louisiana og i LA, så han har på en måte gamle sørstatsmusikktradisjoner, showmusik og også Cajun franske kulturen, og da som vi hører her på Little Criminals, altså utrolig slick vestkystrock, altså dette jo de beste, dette jo liksom Jeff Porcaro, dette folk fra Toto som spiller, som session playerne på den plata, og det Glenn Frey fra Eagles på backing vokal her, om jeg ikke tar feil, så dette en veldig West Coast plate, og det vi liker, vi i Turbol er veldig glad i West Coast musikk.
Senaste Turbo Negro-skivan Rock and Roll Machine kom för snart 2 år sedan. Den är väldigt syntig och 80-tals slickad. Jag blev lite förvånad när jag hörde den första gången. För du har pratat så mycket om att dina stora idoler är AC/DC som gör sin sak och inte
förändrar sig så mycket. Ja, alltså Formel Rock, ja. Och Ramones och inte sånt.
Jag vet att du, en gång när jag pratade med dig så sa du så här apropå uttrycket think outside the box. Mm. Då sa du: jag vill vara inne i lådan. Jag vill känna mig instängd och riva mig blodig. Snacket om att spränga gränser är Ayn Rand-aktigt högerideologiskt nonsens. Att vara banbrytande hela tiden är banalt.
Ja. Nej, jag menar ju det. Men nu är vi ju fler i bandet. På en måte, bandet är ju inte min vision. Men nu var det ju Knut Skreiner som är vår musikalske ledare och också på en måte huvudlåtskriver. Euroboy, och han... Han hade spilt i ett sånt partyband sammen med en som heter Håkon Marius, som man heter, helt fantastisk keyboardist. Och så satt vi i en bil på väg från en tysk festival en kväll på väg till hotellet, och så satt vi på Det är en låt på Van Halen albumet 1984. Alltså inte Jump, selv om den också öppnar med synt, men en som heter I'll Wait som Van Halen skrev samman med självaste Michael McDonald. Smörsången, alltså den vita Barry White kan du säga. Och den där är en väldigt kul synt intro, men där du hör det är inte synt, det är hårdrock som fan och det är bara jävla befriande. Och Van Halen också ett band som vi i Turbo är väldigt glada i. Generellt och hur de tog sprang ifrån att vara i praxis en power trio till att inkorporera keyboard så. Och så i det Hu som är ett också väldigt viktig band för Turbo. Så är det också alltid väldigt mycket keyboard, alltså en arpeggio keyboarder som Pete Townsend styr, eller jag vet inte om han gjorde det helt jävla live då. Men så har det blivit en väldigt inkorporerad del av soundet vårt med Håkon Marius, otroligt häftig sound. Och det är också vi utfordrar och får fans, alltså vi har en del fans som för exempel tyska punkare. Alltså de
ja, ganska konservativa tyska fans.
Ja, det är ganska också svenska fans som är konservativa, men i USA så är det väldigt mycket turbojugen som är sån fuck yeah man 1984. Alltså de har vuxit med Van Halen, för dem är det inte ett konstigt hårrockband, men det är en del av den kulturella texturen som de har vuxit med.
Jag minns att du en gång sa att i Tyskland kunde folk komma fram och säga "The new album sucks."
Ja, alltså Tyskland är ju tyskar är ett speciellt folk. Och jag tror att det som i kölvannet av Nürnberg och 1945 så tror jag de bestämt sig för att lägga om det mentalitetsspåret sitt på ett annat vis. Nämligen att vi ska Tyskland för det var väl hierarkiskt samfund, vi ska vara väldigt egalitära. Och det är väldigt bra. Men för artister så är det så väldigt bra. För att de ska helt enkelt visa att oh, you're Mr. Rockstar, but you're not more important than I am. Och det är grejt, det är en sund på något sätt mentalitet. Men det de gör är att de kommer upp till folk, rockstars som de älskar. Och så säger de, speciellt musikjournalister i Tyskland, nästan de värsta, de kommer upp. Yeah, you know, I liked the album you put out 2 years ago. I liked it, but this new album, it fucking sucks. Och så kunde du komma tillbaka på nästa albumcyklusen, ikke sant? 2 år senare, med en ny plate. Och så träffar du samma fyr då. Hello Tom, do you remember I said that I really hated that record you put out 2 years ago? I have listened to it a lot, and I must admit, it's actually pretty good. But the new record fucking sucks. Alltså detta är som går helt ja. Det är om att göra och träcka artisten ned. Och visst är det som må till för att förhindra ett nytt holocaust, so be it. Men var så snill. Alltså artister har också känslor. Folk i privat sektor har också känslor. Det är därför min favoritfilm är Jerry Maguire för övrigt. Nu ska vi höra en meget välproducerad, välskrivet låt från 1987 som heter Animal av och med Def Leppard.
Du öppnar en öl med min kapsylöppnare från ACDC-boxen Bonfire.
Ja,
och jag... man fick med fusktatueringar och en kapsylöppnare som är nyckelknippa också.
Alltså, då ska jag övergå dig. För det vill jag alltid göra när jag snackar med svenskar, så vill jag visa att jag är ett viktigare människa och ett mer coolare människa. Det är säkert för att vi i Norge har ett mindre värdighetskomplex i förhållande till Sverige. Jag där är det Eliminator videon som sist upp, hvor de kaster en bilnyckel till en sån hotroddat bil från 30-talet. Och den bilnyckelringen är sist upp logo.
Just det.
Jag ägde en av de få nyckelringarna. För min vän Jeff Martin som är turbojugend i Austin, han jobbat i många år på en bil customiseringsverkstad, alltså där de lagde dessa hotrodarna, och det var där de lagde CC Top bilarna. Så han fick den av Billy Gibbons eller Dusty eller Frank Beard, och så gav han vidare till mig för han visste att jag hade vuxit med CC Top. Hvor den är nu, det vet jag inte. Men jag vill säga att ja, kul med upptrycket från Bonfire i CC boxen. Ja, kanske lite kulare med CC Top keyring, okej? Okay?
Stum av beundran. Vad hade du för nycklar i den nyckelknippan?
Nej, det var vanlig, alltså nycklar till lägenheten i Oslo, och det var ju inte något hotrod nycklar där då. Så jeg kjører Prius, ja.
En av mina favoritlåtar på ert senaste album Rock'n'Roll Machine heter Skinhead Rock'n'Roll. Och i refrängen sjunger ni Witness the power of Skinhead Rock'n'Roll. Och sen kommer de absolut mjukaste Van Halen jump-syntarna man kan tänka sig.
Ja.
Och det finns 0% Skinhead Rock'n'Roll i låten.
Ja, nej, den, är väldigt, den har provocerat väldigt, men det var mer som en hu. Alltså var en slags hu slash... Alltså Tony är från ett sted i nordväst London som är bara någon gator undan där Elton John växte upp. Och Harrow, alltså systrar till Tony har någon systra, en äldre systra var med i en skinhead-grupp på 70-talet som hette SAS. South Arrow Skinheads. Alltså de gjorde hån stum så och de tog bort. Så att den där Saturday Night vi har också spilt Elton John låten Saturday Night's All Right for Fighting som ju är en slags dokumentär om skinhead som drar ut för att dricka och slåss på en lördagskväll. Och den tidiga skinheadskulturen alltså som ju Slade var en del av, Filthy Animal Taylor från Motörhead var en del av, alltså där från 1968 till 72 så var det om en mycket av det blev ska, alltså var ju ska, men mycket av det blev också la in i det som heter glitter rock eller glam rock och så var det också en bevegelse i Australien som heter Sharpies. Och det är visst är sån stylister i Stockholm tror jag har fått med sig det nog för det är sån höje liv, buxeliv, buxeler, alltså kort hår föran, långt hår bak. Ett vart sån där South by Southwest band med jente som synger lite sån rå punk nå. De har en sån lite alla hon där i The Antwort. De har såna sånt hår. Det är Sharpie. Exakt, och det var en sån bevegelse som faktiskt AC/DC gutta hade egentligen sprang ut av.
Jag visste inte.
Så att vi ska bara lage en okej, vad vi ska kalla det skinner. Alltså det var bara en jävla morsom process då. Och så kommer Rune ned och hörte vad vi hade lagt ner av grundtrack så han bara lo och lo och lo. Så han att det är fett. Så istället för att det var en oj-låt så är det mer en låt som kanske kunde varit ja, hvis du legger god vilja til, altså det er en blanding av en litt mild Search and Destroy og noe som kunne ha vært på 1984-plate til Van Halen, eller kanskje til og med på en Sammy Hagar Van Halen-plate.
Det er jo ert absolutt mest melodiøse album. Det er virkelig proppfullt av popmelodier.
Hux. De sa det. Skivbolagen vil ha Hux. Vår en har, Peter Hook, kom inn og sa, I want to hear the Hook.
Jeg tenkte på det for när Tony Sylvester blev ny sångare i Turbo Negro för snart 10 år sedan så hans röst då kändes så rå och brutal.
Ja.
Och jag saknade lite Hanks väldigt melodiösa, poppiga stämma.
Ja.
Men hur fick ni Tony att sjunga så här?
Tony är egentligen en myx. Tony är ju kommer från hardcore och men exakt så det första låten vi någonsin spelade med Tony på en slags audition på gamla replokalet vårt i Oslo, det var Nothing, en låt av Negative Approach, alltså Detroit hardcore bandet som är John Brandon är kanske en av hardcorens absolut råaste vokalister, sang senare ett väldigt väldigt bra band som ett Laughing Hyenas. Så i vart fall då sang han väldigt, han sang i band som ett Dukes of Nothing som var en slags sån brittisk Poison Idea som ju också är ett väldigt viktigt band för Turbo Negro. Poison Idea är ju gamla vänner av oss och egentligen väldigt stora influencers för oss. Men Tony har ju också en annan sida, alltså Tony är ju 100% musiknerd. Han jobbade i Southern i många år, alltså distributionssällskapet som ju startade med Crass Records men som inte vart blev den stora indie distributören i England. Så att han är väldigt väldigt soul, alltså han kan väldigt mycket om soul. Så han är ju en internationellt känd soul DJ. Och när han synger dessa soulsångerna så är det som att höra en väldigt god soulsånger, alltså väldigt melodiös. När han sitter backstage och värmer upp så ett vart så bara så han, "Hä?" Varför kan du inte bara synge sån i Turbo? Han bara, really? I thought you wanted a hardcore. Så han, fan eller? Men det var ju sån med Hank, hans Erik, och att det var vi arrangerade ju låten, och ofta så sang ju Knut och jag en vokaldummy under. För att vi är på något producent, alltså vi konstruerar ju punk da, for å si det sånn, på en måte som veldig lite punk rock. Det veldig lite organisk i det Turbo driver med når vi lager musik. Så det jo, men det bra, altså autenticitet. Jeg tenker, fan, så mye mas om authenticity. En veldig klok man sa en gang at authenticity is heroin for the petit bourgeoisie. Altså autenticitet, at alt skal være så jævla ekte, man skal fan ikke være fake. Det så jævlig sånn småborgerlig. Jo, ting skal være fake. Derfor, altså det Flippard-låta jeg spilte nå, Hysteria kom samme året som altså med Vegard og mine venner Rune Grønn, Rune Rebellion. Noen år før vi startet Turbo så hørte vi veldig mye på Blast First og Touch and Go band da, ikke sant? Sonic Youth var liksom et av de store bandene. Big Black var et annet. Om det var Evil eller om det var Sister som kom det året, så kom også da Hysteria med Def Leppard. Sånn at jeg hørte på begge platene. Så, og jeg skjønte allerede da ganske ung alder at man trenger ikke være dogmatisk. Og jeg hørte at denne plata her er 100% konstruert syntetisk fra bånda, og det synes jeg jævlig fett.
Men at konstruere punk på et lite artificiellt vis, det var vel, Knut var vel inne på det, altså Euroboy i Turbo Negro, han var väl inne på det redan kring Apocalypse Dudes när han spelade Guns N' Roses Use Your Illusion-skivor och tyckte att det är det här vi ska göra.
Ja, ja, ja. Det här, absolut. Det är greatness.
Det storslagna.
Det storslagna, ja. Absolut. Så Knut sin entré in i Turbo förändrade hela livet vårt. Alltså han är ju en, då var han ju, det är rart att tänka på när vi spelade liksom Apocalypse Dude, så var jag 28, han var väl 4, 5, 23 liksom. Alltså det var ju vi två som lagde plata, ikke sant? Og så sa vi til de andre, gjør det og det og det. Og så, og Chris Summers også til en viss grad. Men når du hører på liksom glatt, skal vi si Blink 182 eller hva disse bandene heter i dag, så hører jeg at det jævlig konstruert. Ikke sant? Så det, men det ikke det jeg mener. Det skal ikke høres ut som det Pro Tula. Altså sånn syntetisk punklyd hater jeg. Men det skal være, altså det skal være, du skal høre lyden av et fett band, men hvordan de arrangerer alt dette her, är en måte som i hvert fall i norsk punk är totalt varut totalt okänd, men jag är säker på att han var ett producent The Ghost, alltså han av de Ålund.
Jocke Ålund. Nej, Klas
Ålund. Klas, alltså han vet vad jag snackar om, alltså jag tänker att han, jag är ju god vän med Tobbe Forge. Forge, Tobias Forge from Norge. He's not from Norge. Och han fortalt mig hur han jobbar med han Åström och vad heter han?
Och Ålund.
Ålund, ja.
Klas Ålund.
Och det mint ju egentligen, men det är mycket hårdare regimen än det vi. Alltså vi sitter ju och dricker öl liksom och sån där då.
Jag blev så imponerad av Tony Sylvester, er sångare, när han berättade på Facebook om sitt största, mest episka rock'n'roll ögonblick. när han precis hade blivit stjärna i Turbo Negro, så vill han göra någonting riktigt rock'n'roll. Och då kan man tänka sig, okej, vad gör han? Hyr han en limousin och fyller den med strippor? Eller klättrar han upp på ett hus och vrålar I am a golden god? Ja. Nej, han går på restaurang och beställer en jättestor lasagne. Och sen äter han bara skorpan på lasagnen. Han äter bara osttäcket och slänger resten. Och det tyckte han var...
Greta Thunberg, where are you?
Höjden av rock'n'roll.
Dekadens? Fan, det är bra. Nej, Tony är ju en otrolig kapacitet på musik, alltså är helt otrolig.
Det är att leva på gränsen som snart 50 år i rockstjärna.
Ja,
när kolesterol är värre än kokain.
Ja, exakt. Den flis enaste som håller kroppen uppe är flisjackan. Flis är nu kokain. Nej, ja, men det, vi har ju varit ett ganska dekadent band förr och det är ju många historier om det och det har ju varit några drawbacks med då, så det var ju Hans Erik hade ju ett reellt heroinproblem och det var ju jag hade ju mina ting. Paul hade ju sitt, alltså det var ju vart en
han ser inte gick på heroin, men det gjorde inte ni.
Nej, jag var något så banalt som jag blev på en måte, alltså kokainavhängig. Jag vet inte om det är det, men kokain och jag var väldigt dålig först, en väldigt god match. För jag kände för första gången i mitt liv att jag var hemma.
Att du var
hemma.
Hemma.
Som äntligen kommit hem. Det är som jag var det. Ikke sant? Jag var nog en ganska deprimerad ett barn, alltså jag husker ju jag hade suicidala tankar som barn och jag var väl lite sån dysforisk barn. Og så tok jeg med det inn i 10-årene, og så når jeg begynte å ta cola i 20-årene, så var det bare sånn, yes! Men nå har jeg ikke tatt det siden 20. august 2004. Så, men altså, folk kan fint ta det, men jeg tåler ikke, for jeg har veldig... Min syke tåler ikke. Så det har vært litt sånne mentale breakdowns og de tingene der som høres ut som liksom rockebanaliteter, men som jeg tenker har vært en del av livet, og liksom er jo en del av det å være et tenkende, følende menneske. Da.
Det merkelige med Hank, Hans-Erik, når det hende, var at jeg hadde en känsla av at det var fake. Att det var teater. Precis som när du berättade för mig, vi sågs för 10 år sedan en gång, och du berättade att han hade gått med i Scientologkyrkan. Mm. Då tänkte jag, min första fråga var, men du hittar på det här. Det låter som en konstig biopic om ett vansinnigt rockband.
Ja, det är Spinal Tap 2.0.
Ja.
Ja. Nej, alltså det är ju det alla rockare säger om Spinal Tap. It's too true to be funny. Eller var det Steven Tyler som sa det? Men... Nej, ja, alltså nej, det ting har ju varit alltså absolut, alltså ting har ju verkligen varit på det parodiska med Turbo, alltså. Så men vi är ju glada i fest ändå, men idag så är liksom när man är 50, alltså mina folk jag växte upp sammen som är liksom akademiker, snickare, IT-folk. De drar på guttetur, ikring, så drar de till Manchester och ser en fotbollskamp, eller så drar de till Malaga för att dra på fest liksom. Men vi har ju disse, vi turnerar ju inte längre, alltså vi var på en liten Sør-Amerika-tur, men vi har ju möjlighet till det, men vi har ju liksom weekendturer med grabbarna vi och, men då händer ju till och med att vi flyr privatfly liksom, hvis vi må det för att få logistiken att gå upp, och det är sånn. Så är på något det.
Ni åker privatflyg, har du berättat det här för Greta Thunberg?
Nej, jag må ikke si det till henne, alltså. Nej, men det tillhör ju sjeldenheten då, men alltså altså det er på en måte vi har også weekendtur med grabberne, men på et høyere nivå. Men flisjakken er mitt kroppspanser, for å bruke et Wilhelm Reich inspirert begrep. Ja, nå skal vi spille det som jeg i mange år har definert og erklært som min favorittsang, nemlig The Boys of Summer av og med Don Henley.
Den stora hitten från hans andra soloalbum Building the Perfect Beast, som yes, skulle kunna vara en Turbo Negro-titel.
Ja, det är väldigt. Ja, det är nog för Mary Shelley, Prometheus. Det är nog sån Golem, Building a Golem. Nej, den jag har vuxit upp i en väldigt väldigt Eagles glad familj. Och så husker jag satt jag och morsan bodde på Alexander Kiellands plats i Oslo. Etter at mine foreldre ble skilt, så bodde vi der i leilighet, og så hadde akkurat Sky Channel kommet til Norge. Og så satt jeg og så på Sky Channel, så kom det en video på en liten gutt som sitter og spiller nesten litt sånn 80-talls California liten gutt versjon av Blikktrommen. Og så er det Don Henley da, som jeg har kjent igjen stemmen, og ja, det er han fra The Eagles. Og så, men, både videoen og låten satt seg veldig i meg, den er veldig melankolsk, veldig, veldig 80s. Og det er noe med at de beste sommersangene handler jo om sommeren som har forsvunnet. Altså den essensen av romantikk er jo det, eller den romantiske bevegelsen er jo det du har mistet, ikke sant? Man tilber jo det, the one that got away. Så dette er jo en egen låt som handler om høsten, og jeg er glad i høstens melankoli. Så alltid det sett for meg en sånn strandby i California, Ventura, eller San Luis Obispo, eller, sånt i eller Morro Bay i California, liksom, litt nord for LA, hvor det blir litt kaldt om vinteren. At dette er en by hvor det er masse... Og sånn var det der jeg vokste på Nesodden, og der var det veldig mange Oslo-folk. Det kom jo mange pene Oslo
rike jenter fra Oslo og bodde der om sommeren. Og det var veldig gøy. Og så når, når høsten kom, så forsvant jo de, og da gikk man rundt der med Empty Beach, Empty Road. Så det veldig, sånn, veldig, veldig vakker låt. Den har en historie, det var Mike Campbell som skrev den, altså gitaristen til Tom Petty. Han lagde en slags demo av den på en sånn videokassett. Altså merkelig, eller merkelig innspillingsgreier. Så skjedde det et eller annet med pitchen på den. Han spilte den i hvert fall for Tom Petty først. Så jeg hørte på den her, Tom. Er dette noe for oss? Tom Petty sa, nei, nei, det ikke noe for meg. Er det greit at jeg shopper den videre? Ja. Så spilte den for Don Henley, så sa ja, denne skal vi lage en bra låt av. Når Tom, altså legenden sier at når Tom Petty hørte det ferdige produktet, så slo han hånda si inn I en vegg og knuste flere fingre.
For han var så arg at han sagt
nei til det. Tom Petty hadde vel noe sosiopatiske, det hadde en anger issue, anger management issues som kjent. Han ble så arg da at de ikke hadde tatt den låta.
Den er også något skimrande mjukt som även finns på ert album Rock and Roll Machine.
Ja.
Det är samma solnedgångs
pads som det heter, alltså den svävande lite stora mjuka synten.
Ja.
Vi har också brukt den där inne där så är det en gitarr som emulerar en måke, är det heter, alltså seagull.
Ja.
Den, og den har vi alltid brukt I turbosamling, altså den brukte vi I 2003 på Scandinavian Leather, så hører du måkegitar som en homage til Boys of Summer, og det litt gøy for at jeg vokste opp sammen, eller på samme sted som Satyr fra Satyricon og så I nabobygda så bodde, de var litt yngre enn meg, så bodde en som heter Gylve Fenris,
ja,
fra Dark Throne og så sa, sånn I en gang på 90-tallet, så sa vet du hva Thomas, du og Fenris dere, du og Gylve burde bli venner, dere helt like humor. Og så, ja, ja, det var veldig kult, stas med Dark Throne, de var jo legender da, ikke sant? Så jeg sendte en melding til Gylve, ja, så jeg fikk nummeret ditt av Von Graven, vi har hørt at vi skal være venner, skal vi ta en øl en dag? Jeg har stor respekt for Dark Throne. Så svarte Gylve bare kort, hva favorittsangen din? Og så sa jeg, Boys of Summer med Don Henley. Og så gikk det 20 sekunder, så var det, oh fuck, det min favorittsang også. Så, nå prøver jeg å adde som black metal cred til en veldig myk synt-låt. Men altså, jeg tror alle som skriver låter, alle som glad I musikk, som Gylve jo så tror jeg han har en veldig appell. Da. Jeg vet at når Mojo-leserne skulle kåre de 100 beste singlene noensinne, for en del år siden, så tror jeg den her kom på 7. plass, og det så jeg aldri komme. Vinneren var jo Waterloo Sunset av drittbandet The Kinks.
Du gillar inte Kinks?
Nei, dritt.
Jag trodde
jag vet vad Waterloo Sunset lite fin men jag har aldrig Kinks aldrig varit för den blandningen av sån smarty pants.
Men har du att de har bestämt rent vetenskapligt vilket som är världens bästa låt nu I veckan? Läste du det?
Who'll stop the rain?
Nej, Obladi Oblada med Beatles. Obegripligt nog. De har testat den på hundratals personer upptäckt att det är den perfekta poplåten för den innehåller variationer I melodin som tillfredsställer
ja, catchy,
maximalt catchy. Antal människor. Jag tycker att den är vidrig, men...
Ja, nej, den är jävligt.
Jag tycker den förstör ett White Album. I höstas spelade ni I Mexiko för första gången, tror jag.
Ja.
Hur funkade den här raden I titelspåret Rock and Roll Machine? I work all night and I last all day and I'm cheaper than a Mexican.
Det älskar den. Jeg tror de har lagt noen symerke med den nå. Ja, noen har jo prøvd å si at ok, dere, you're demeaning liksom Mexicans, men altså det er jo en kunstig intelligens som på en måte at alle mennesker når mennesker skal skape en maskin som ligner på mennesker så vil den alltid få med enten det HAL I 2001 Romodyssey, altså datamaskinen eller det Mary Shelley's Frankenstein så vil alltid menneskeskapte maskiner ha menneskets bias bagage med sig, ikke sant? Eiersjuke, herskersjuke, chauvinism. Så han en sånn litt chauvinistisk kunstig menneske. Så han sier han cheaper denne Mexican. Men altså statistisk sett så jo meksikaner underbetalt I USA. Så da går han å si det. Så men det liksom typ, ja, det liksom vært en som har reagert på den tekstlinjen. Men
det roligt at ni verkar ändå medvetna om at folk kan reagera så. Så når ni har sjungit Mexican en gang så upprepar ni det. Mexican, Mexican.
Ja, jeg må nail it home.
Men har ni annars...
It's just a little song about a little something called freedom. You Swedes should try it sometime.
Har ni annars...
För det här är så trang åsiktskorridor här.
Ja, du brukar prata om det I trygghet I kontoret när ni diskuterade det svenska tillståndet.
Mm.
Det svenska tillståndet.
Ja. Ja, det är ett svenskt tillstånd blivit en sån catchphrase i Norge för att få liksom säga se på Sverige allt som har gått galt liksom integrering och välfärdsstat run amok så där bara men det är morsomt och så om jag genus alltså genusforskning eller vad man ska kalla det så det är ju liksom väldigt lätt att sitta i Norge och le av det och därför gör vi det.
Hur var det att bli pappa?
Helt det är ju alla klischéerna. Det är helt fantastiskt och väldigt rart. Jag hade ju på något lite träning i att vara pappa med min stedatter som jag har varit stedpappa till sedan hon var 6. Så liksom och så alltid har jag varit väldigt glad i barn och sånn, og så kommer det en sån liten miniutgave av mig och min fru som är det är helt fantastiskt.
Har du skrivit någon låt om det?
Nej,
det brukar vara en komplicerad grej att göra låtar om.
Nej, det som är problemet vet jag inte om det i Sverige, men i Norge så är det så att alla absolut alla i kultursektorn ska skriva barnbok med en gång man har fått unger. Alltså det finns fler barneböcker än det finns barn i Norge. Skrivet av sån där alltså helt perifera folk som bara ja, nu ska jag skriva barnbok.
Jag kommer ihåg den här låten som Tommy Lee skrev till sin son Brandon när han hade sitt projekt Methods of Mayhem.
Ja, ja, ja.
Tommy Lee gjorde en låt som heter Brandon där han sjunger Brandon, I love you, my son. Och då var Brandon bebis. Och nu här om året så blev Tommy Lee nedslagen och misshandlad av Brandon.
Men jag tänker att Tommy Lee har så mycket forskjelliga unger runt omkring att han, jag tänker att hans grundsketchen till låta var random. Det var inte Brandon, det är random. Han handlade bara om tillfälliga unger han har runt omkring.
Vet du vilken artist som förmodligen är den som har flest barn?
David Crosby.
Jag vet inte.
David Crosby har en deal hvor du kan komme til han med DNA-testen din, og han og kona liksom, og hvis det stemmer, så er du all in i familien, blir tatt imot med åpne armer.
Även Screamin' Jay Hawkins har haft det. Det fanns en sajt, om du trodde att Steven, att Screamin' Jay Hawkins var din pappa, ja, så kunde du skriva dit och skicka DNA-test.
Steven Jay Hawkins? Som multihandikappa av voodoo-sanger. I put a spell on you.
Det var den sämsta ordvitsen någonsin.
Ja, det är dad humor heter det.
Men jo, Screamin' Jay Hawkins lär ha 24 barn tror jag.
Ja. Usch då.
Det är ordentligt.
Ja. Ja, detta är Judy Sill med detta är väl den vackraste musiken jag vet om. Det är en låt som heter The Kiss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sun sifting through the gray.
Judy Sill.
Ja, alltså det är ju väldigt mycket sån mytebygging runt artister speciellt ifrån 60-70-talet. Hon var ju då en singer-songwriter, hon var kristen. Faren var tegner på Hanna-Barbera, altså ikke Disney, men de som lagde Snurresprett, som vokste opp i Hollywood, så vidt jeg har skjønt. Hun var vel en av de første som ble signet på er det Asylum eller Elektra? Og hun ble da heroinist og endte opp med å rane en bank mens hun var kristen fremdeles. Så veldig kompleks, dette er sånn som Mojo, liksom når Mojo fant ut at Glenn Campbell hadde en bot for fyllkjøring, så ble jo det 80 sider spesial om The Dark Abyss som han var i, ikke sant? Spesielt musikkjournalist og mytebygger vil alltid ha den darknessen da.
Som då, det,
så, så hon är en perfekt artist på det. Jag hade bara hört en låt med henne, Jesus was a crossmaker.
Ja, exakt. Men The Kiss är 100% gåshud. Jag blev intresserad av den för 12 år sedan nu. Och sedan dess har jag tänkt att detta är vackert. Så musik blir inte vackrare. Det att musik ska ta dig med ett annat sted, tänker jag. Ska gälla du spelar liksom kängpunk eller du spelar progrock eller du spelar disco, att musiken väcker känslor som du inte väcker på andra måter kanske. Och det är väldigt unikt mänskligt med musik, alltså att vi någon toner, någon frekvenser kan väcka som i känslor då. Och jag hör på den här, så den handlar ju om att hon kysser Jesus. Jag känner att det är en junkie i undertexten, för att junkie jag mött som de beskriver, alltså att det och de första gången de tar heroin så är det som it's like being kissed by an angel. Det är en metafor som har gått igen flera gånger. Så jag känner att det är lite sån heroinsång. Men det är först och främst en väldigt väldigt vacker sång om tro och Jesus och hennes förhållande till Jesus, ett personligt förhållande till Jesus.
Kristen bankrånar ballad. Otroligt vacker.
Det är ett ord som svenskar syns är jävligt morsomt på norsk och norrmän syns är jävligt morsomt på svensk.
Vilket då?
Tvättbjörn, vaskebjörn. När vi säger vaskebjörn så ler det. När de säger tvättbjörn, fan, det hörs som en, det är som ett vaskefirma, alltså det är som en, det är som en i ABBA som har startat renhållsbranschen.
Så ni tycker att tvättbjörn är roligt?
Ja, jag tror reaktionen på bägge sidor av gränsen är helt lik.
Men det är intressant det där hur svenskar uppfattar norska. Ja. För vi känner ofta att det är ett språk som det är omöjligt att bli arg på. Att det går inte att låta riktigt hotfull på norska.
För på grund av Flexnes.
Ja, det är väl där någonstans. Eller professor Dröbbels hemlighet.
Ja, det var också. Bra. Ja.
Men att det har en glad klang. Så därför när jag gick på, jag minns jag såg Dimmu Borgir en gång. Och då mellansnackade de på norska. Ja, vi ska spela en ny låt som heter...
Det blir som singing. Det är ett syngande...
Det är en härlig sångmelodi på
norska. Ja, det är syng. Det är singing. Ja, jag tänker...
Men uppfattar norrmän svenska på liknande sätt? Eller känns svenska mer formellt?
Ja, svenska är mer internationellt. Det har alltid varit kulare land popkulturellt. Det har alltid varit ett rikare land intill olja kom. Alltså, Norge är ju ett distriktsland. Alltså, vi är fiskare och bönder. Och så, men Sverige har liksom alltid haft högteknologi. Alltså, Sverige var ett av de första landen som blev industrialiserat. Norge var ett av de sista europeiska landen som blev industrialiserat. Så är det med, nej, Norge och Sverige är inte så lika som folk vill ha det till. Är det jag försöker säga.
Ni brukar prata om visioner i Turbo Negro. När ni gjorde Party Animal så hade ni fått en vision av en person som sticker ner en annan person med kniv samtidigt som han tuggar tuggummi. När ni gjorde Retox så hade Euroboy, er gitarrist, fått en vision av några hårdrockskillar som står på en soptipp utanför Birmingham.
Alltså, nu är det
1981 och de dricker öl och tittar på två hundar som parar sig.
Med stiler.
Ja, och tittar och pekar och säger titta, de knullar.
Ja, ja.
Har ni fått någon vision inför nästa album?
Nej, jag vet inte om vi ska laga fler album. Jag tänker att nå, om vi lagar några singler eller alltså, albumformatet är ju väldigt göj och väldigt relevant i, på en måte, i vår genre framdeles. Men da, fadras, det är göj att vara i studio som det där och så gå in. Alltså, vi jobbar så mycket med platerna våra att det där physically and mentally exhausting att lage dessa otroligt bra plattor som
och,
vi lager.
Och nu var ju Rock and Roll Machine ett riktigt album. Ja. Det var ett albummusik och ni framförde skivan i sin helhet.
Det gjorde vi för mig.
Vilket är ganska fascinerande. Det är få band som hållit på i 30 år som kan gå på och göra hela sitt nya album.
Ja.
Kör.
Nej, alltså album, vi är ju ett albumband definitivt, men ja, vi kan också vara ett singleband. Vi får bara se vad vi
vad vi alltså på något vi har ju den backkatalogen vi har det universum vi har skapat vi som sagt så kan vi liksom dra till Santiago i Chile eller vi kan dra till liksom Jokkmokk och spela och så är det folk och det är god stämning och folk dricker öl och synger med da. Så jag tänker att det är en väldigt välsignelse då. Och det är ett otroligt privilegium. Jag känner för mig ett otroligt privilegium att ha kunnat brukt stort sett hela livet mitt på detta här för att jag får så mycket igen för det och alltså det är ju fan folk jobbar i gruvor, folk jobbar i drittjobbar i servicesektorn alltså folk vi kan ta på okej okay, vi må ha på dålig sminke från H&M men alltså det är ju det att spela turbo är alltså jag kunde inte ha haft ett bättre liv då.
När du ställer dig på scen och du ser tusentals personer i matroshattar som scrollar I got erection.
Ja.
Och du har flera generationer som är på plats, folk tar med sina barn. Det måste vara en ganska absurd känsla att känna att man har ställt till med det här.
Det är sjelden man tänker över det, för man är i the moment. Och jag liker ju, alltså jag, för mig så är det att spela turbo, det är som att surfa på en ganska stor bölge. För att sonisk så är vi väldigt stora. Alltså vi har ett väldigt stort sound. Och det står mitt uppe i den lyden är som att surfa. Så att för mig är det väldigt fysiskt grej också att spela turbo. Så det är inte ofta att jag liksom reflekterar över såna cerebral ting då. Men det är rare grejer alltså, men det lever sitt eget liv alltså turbojogen. Så men jag menar för mig bara att det är folk där så är rart. Eller sånt. Det att vi har fans är sånt wow. Alltså jag kommer liksom aldrig över det. Ja Fredrik, vi måste wrap up här. Jag ska dra och producera nya Ulf Lundell-plattan. Du vet vad Ulf Lundell sa?
Vad Ulf Lundell sagt?
Han sa till sina alla sina producenter på 70-80-talet, mera reverb, mera reverb. Ja men fan Ulf, varför det? För när industriarbetaren kommer hem och sätter på en platta så vill han ha reverb. Så jag ska bort och styra lite reverb nu bort till Lundell Studios.
Tom, tack för att du kom hit. Äntligen kom hit. Jag är så glad. Och god jul.
God jul till dig Fredrik. Tusen tack för att du var med. Du vet att jag liker att läsa om musik mer än jag liker att lyssna på musik. Och du är en av mina favorit musikskribenter, det vet du. Så det ska du ha. Och tusen tack för att jag fick komma.
Den här podcasten producerades av Lejon Media. Producent var Daniel Bäckström. Och Thomas Happy Tom Seltzer var hemma hos Dragen. She said that disco sucks and rock and roll is dead. So give me some death punk and give me some head. From LHR touching down in OSL. A 20-minute train ride to heaven or to hell.